Sveriges Radio.
Välkomna till Druid. Välkomna till Druid Zimmerman Show med Catherine Zimmerman.
Och David Druid, det där är inte en allergihostning.
Nej, det där var jag satt i halsen hosta.
Jag har ju.
Kry.se kan tyda olika hostningar.
Det är mer att jag har lite fokus på allergi. Jag tror att det är karma eftersom jag aldrig har känt någon sympati för människor som håller på och jiddrar om sin allergi. Jag har mer känt att det är en fråga om vilja. Nu hör du hur jag låter.
Ja, just det. Du har blivit en svag människa.
Ja!
Ja, du
vad
har ju
fan!
Du har ju föraktat dem. Du har tittat ner på dem.
Det här med att snoret håller på och rinner i tid och otid. Att man måste gå och ha liksom lite toapapper i byxfickan. Ja. Vad är det?
Kommer du... Du kanske ska bli som en sån gubbe som har en sån tygsnusnäsduk som de liksom tar upp ibland, snyter sig, tittar i den och sen så viker ihop den, stoppar ner den i fickan igen för att sen använda den lite senare när de väl viker upp den och så tittar de, vart har jag varit innan? Finns det något uppvik här som är rent?
Obegripligt äckligt.
Ja, fruktansvärt.
Jag tänkte att vi skulle lära känna några av toppnamnen som kandiderar till EU-valet. Lite grann. Mm. Vi pratade ju om Centerns Emma Wiesner förra veckan, den här debattartikeln mot Miljöpartiet. Tidigare har vi tagit upp KDs, Alice Teodorescu Måwe. Du kommer ihåg det där bråket mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson där ord som fikonlöv och sånt här användes. Så vi skippar de två.
Japp.
Kanske också för att de i alltingets genomgång svarade på ett sätt så att jag inte riktigt kunde se vad de stod i de frågor som jag vill skjuta in mig på.
Ja, just det, just det.
Jag vill ju vara aktuell, så därför tänkte jag zooma in på frågorna om bästa låt i Eurovision och kandidaternas favoritland. Alltinget har såklart ställt massa frågor om klimat, migrationspolitik, alltså alla de här seriösa frågorna. Men vi vill ju vara lite mer här och nu.
För lyssnarnas skull, vad är Alltinget?
Det är en politiskt oberoende tidning som bevakar politik i Sverige och EU, källa de själva.
För lyssnarnas skull.
Vilket favoritland har du inom EU, David?
Spanien.
Såklart när det gäller dig att det är Spanien.
Ja,
för
så
du
är
kan
det.
Lite spanska.
Si. Dígame.
När det gäller toppkandidaterna så är det två andra länder som är i fokus.
Jag vill bara säga att jag är ju inte unik i det här. Utan 80% av landet är ju beredda att hålla med mig om att det är Spanien.
Ja, du tänker alla som redan bor på solkusten.
Ja, precis. Och sen så finns de här andra 20% som väljer Thailand. Mm. Men det är ju inte EU.
Det är ju inte det. Och toppkandidaterna tänker lite annorlunda. Om du skulle gissa, det här är två länder som på olika sätt ändå är populära eller ligger Sverige nära. Bara gissa två länder som du tror är överrepresenterade här.
Då är det ju Danmark, eventuellt eller, Tyskland.
Eller ett annat nordiskt land som har varit mycket på tapeten.
Ah, du tänker inte skandinaviska länder utan du pratar nordiska. Ja, då får vi ju titta österut kanske.
Såklart.
Estland.
Ja, det är faktiskt Karin Karlsbro, liberalens favoritland.
Ja.
Men hon är ju lite avvikande. Det var inte det landet jag tänkte på nu utan...
Ja, det måste väl då vara Lettland då. Om det inte är det, uteslutningsmetoden då, Litauen.
Ja, och så jobbar du lite norrut.
Kaliningrad.
Norrut.
Sápmi.
Mm.
Nej, Finland är det.
Thomas Tobé, Moderaterna. Mm. Charlie Weimers, Sverigedemokraterna.
Ja.
Och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.
Aha.
Nämner alla Finland.
Mm-hmm. Varför då?
Ja, Jonas Sjöstedt säger till exempel att han trivs väldigt bra där och har många vänner och tycker om städer som Tammerfors, Raumo och Helsingfors.
Mm-hmm. Men har han varit i Pärnu någon gång?
Framgår inte av Alltingets undersökning.
Nej, det låter inte så.
Det andra landet för folk som gillar mat.
Italien!
Självklart.
Ja, problemet är ju bara att it comes with Italians.
Åh, så pass. Lite sådär EU-rassig.
Ja, men är det inte så nu inom EU att man får vara lite så syskonig och liksom pika lite sådär,
ja,
eller?
Nej, men kör på. Alice Bakunka säger Italien på grund av maten, maten, maten. Hon är Miljöpartiets toppnamn. Helene Fritzon, som är Socialdemokraternas toppnamn, säger ju att för en längre semester så är Italien ett trevligt val för den utsökta maten.
Precis. Inte italienarna.
Nu har du bekantat dig lite med deras favoritland i EU. Mm. Då går vi in på musikdelen. Mm. Alltinget ställde frågan, vilken är din bästa Eurovision-låt genom tiderna? Du får inte välja ett svenskt bidrag. Det var lite si och så med svaren från toppkandidaterna. Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet igen då, tyckte att man kan inte ge något ärligt svar på den här frågan eftersom det är omöjligt att välja en låt bland alla miljontals som finns. Thomas Tobé, Moderaterna, han valde ju Loreens Euphoria.
Ja.
Fick ju inte välja en svensk låt. Liberalernas Karin Karlsbro svarade inte alls.
Nej.
Kvar har vi då tre av toppkandidaterna och tre låtar som du ska försöka para ihop. Då har vi alltså Helen Fritzon, Socialdemokraterna, Charlie Weimers, Sverigedemokraterna och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.
Mm-hmm.
Kör första låten. Fly on the wings of love.
Det där är ju The Brothers from Denmark.
Snyggt.
Fly on the wings of love.
Olsen Brothers. Att du nailade den.
Jo då, den är ju riktigt bra.
Men är det då Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiets kandidat som har den här som bästa Eurovision?
Jag tror att det inte handlar om partitillhörighet, utan jag tror att det handlar om bara att Jonas Sjöstedt gillar den här.
Ja. Det kanske han gör, men det är Helen Fritzon som har satt den som etta.
Han satte den som etta, men Jonas Sjöstedt älskar den.
Den här då?
Det är så, jag skulle nästan vilja höra sista, för att nu är det ju två kvar. För att det här är svårt. Får jag höra sista?
Gör det.
Det här är riktigt svårt. Det här är riktigt svårt, för båda skulle kunna ha valt de här två.
Det är ju då Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Charlie Weimers, Sverigedemokraterna. Ja. Och det är ju väldigt olika karaktär på Bobby Socks norska bidrag och det här bidraget från Luxemburg från 1973.
Jag säger, heter den Swingen Rock?
Ladde Swinge.
Jag säger att det inte är Jonas Sjöstedt.
Du har rätt.
Ja, det är klart jag har.
Så då är det alltså så att det sista bidraget, den här Tu te reconnaîtra, är Jonas Sjöstedts.
Ja.
Bästa Eurovision-låt. Som en liten bonus tänkte jag att vi skulle kunna ta upp den Eurovision-låt som kom etta när alla EU-kandidater fick rösta. Då fick Alltinget in 136 svar och med knapp marginal vann ett bidrag från Finland. Och det var inte tja, 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 tja.
Nej, det var inte tja, 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 tja.
Så vilken är den mest kända finska Eurovision-låten som har vunnit?
Lordi!
Vinnarlåt från 2006. Tydligen var det så att hälften av rösterna kom från Sverigedemokrater och Lordi vann med knapp marginal.
Oh.
Känner du att du känner toppkandidaterna lite, lite bättre nu?
Nu vet jag hur jag ska rösta.
Perfekt.
Ja, tack. Och då har vi med oss Moa Wallin och Lova Olsson. God dag.
God dag.
Ja, hur har veckan varit då? Hur har den behandlat er?
Bra.
Jaha.
Lite ledigt på första maj faktiskt.
Oj då. Mm. Jaha. Vad gjorde ni då?
Ja, jag kan ärligt talat säga vad jag inte gjorde.
Mm.
Jag unnade mig lyxen att inte lyssna på första majtal. Det ska man egentligen inte säga i större sammanhang, men så var det med mig.
Nej, just det. Mm.
Så då missade du att Magdalena Andersson i sitt tal tackade för allt som Göteborg hade gett henne, och då nämnde hon Håkan Hellström och sin man.
Mm.
Bland annat.
Och jag även Liseberg, som hon kallade det.
Hoppsan. Med flit, eller?
Nej, jag tror bara sluddrade.
Var det något extraordinärt förutom Liseberg som dök upp?
Nej, det var tyvärr bara det jag tänkte på. Olika stakningar och stämningar och så, som vanligt.
Ah, okej. Okay.
Inget budskap nådde fram till mig.
Var det dåliga första majtal?
Nej, alltså dåliga. Men de var väl... Det är lite som sommartalen.
Mm.
Det här minns jag för sig att jag sa i en podd att sommartalen aldrig är intressanta, och då avgick Löfven i sitt sommartal, så jag ska inte säga något sånt igen, men generellt tycker jag inte att det är det roligaste med politik.
Nej, okej. Okay. Så hur många Moas får de?
3 av 5.
Jag trodde det var nere och tullade på en plus där någonstans.
Ja, det känns också konstigt att betygsätta första majtal eftersom det bara är ena delen av politikerna som håller det.
Ja, just det.
Så jag blev lite public service-rädd.
Ja, vad snyggt. Snyggt. Helt rätt rädsla. Det är ju så att vi har veckans politiska ämne.
Ja, bråk i riksdagen om en Palestina-sjal är det vi ska prata om. Vad handlar det om, Lova?
Vi kan höra hur det har låtit i riksdagen under de senaste veckorna.
Får erinra om att enligt kammarens ordningsregler så får inte kläder med politiska budskap bäras i kammaren.
Tack, herr talman. Och som jag har sagt tidigare så anser jag att det är en solidarisk handling mer än en politisk symbol.
Jag förstår den tanken, men här i kammaren så är det talade ordet som står i centrum.
Mm. Tack.
Tack så mycket, och jag vill vädja till ledamoten att fortsättningsvis följa kammarens ordningsregler vad gäller att inte bära kläder med politiska budskap. Aha. Och därmed så går ordet till landsbygdsminister Peter Kullgren, Kristdemokraterna. Varsågod.
Om vad gruppledarna enats om när det gäller klädkod, att kläder med politiska budskap inte ska bäras i kammaren. Utan i kammaren är det talade ordet som gäller. Och detta hoppas jag ledamoten respekterar. Då går ordet till Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Och jag önskar att det talade ordet alltid respekterades.
Här hör vi då förste vice talman. Först socialdemokraten Kenneth G. Forslund. Och vi hör den andra vice talmannen Julia Kronlid som är sverigedemokrat, och vi har Kerstin Lundgren, tredje vice talman, hon är centerpartist. De ger ju en tillsägelse till Lorena Delgado Varas som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet för att hon har en så kallad palestinasjal på sig i kammaren. För enligt de ordningsregler som finns i kammaren, de har vi ju pratat om tidigare, då är det inte tillåtet med politiska manifestationer, och riksdagsledamöterna får inte ha på sig kläder och märken med politiska budskap som det är formulerat, bortsett då från sina partinålar. Och det är partiernas gruppledare som har enats om det här upplägget, och det är ju talmanspresidiet som uttolkar det rent praktiskt i kammaren i stunden vad som är okej och inte. Och enligt talmanspresidiet så strider det mot ordningsreglerna att ha en Palestina-sjal på sig. Och vid upprepade tillfällen som vi hör här så har Lorena Delgado Varas fått en tillsägelse av tjänstgörande talman, men hon har inte tagit av sig sjalen. Och det är ett agerande som är väldigt ovanligt i riksdagen.
Men man får ändå gå upp och tala. Man får fortsätta ändå. Även fast man bryter mot reglerna och någon säger till.
Ja. Exakt så är det. Så att hon har ju fått då en tillsägelse, behållit sjalen på och debatterat precis som planerat. Och hela den här grejen har ju enligt mina källor lyfts till gruppledarnivå. Det vill säga att de har diskuterat den här frågan, och där finns det en utbredd kritik mot det här agerandet. Och vi kan höra Lina Nordqvist som är Liberalernas gruppledare och Camilla Brodin som är Kristdemokraternas gruppledare.
Jag tycker det är beklagligt. Alltså, inga invånare i det här landet får ju välja själva vilka regler man vill bryta mot. Och det tycker inte jag att vi som riksdagsledamöter får göra heller.
Jag tycker att det är ganska provocerande, och jag tycker att det är dåligt av den här ledamoten.
Det var inte många som var glada där.
Nej.
Vad betyder en Palestina-sjal då?
Den har ju funnits i många århundraden och har burits av beduiner och araber till exempel. Och den här huvudbonaden skyddar ju då mot sol, sand och vind, och är anpassad då för ett liv i öknen, helt enkelt. Ofta är den vävd i ett svart-vitt rutmönster. Den som Lorena Delgado Varas har på sig är också då svart-vit. Och den förknippas ju med Yasser Arafat som var en palestinsk politiker och ledare för PLO. Och han hade nästan alltid en Palestina-sjal på sig, som ett sätt att visa stöd med det palestinska folket har det ju blivit. Och under 2000-talet så blev det här plötsligt ett väldigt trendigt modeplagg. När man pratar om det här så brukar man då hänvisa till att Carrie Bradshaw i den här tv-serien Sex and the City bar en palestinasjal. Hon hade gjort den till ett linne vikt den på ett sätt så att den blev ett linne istället för en sjal. Mm. Och David Beckham, alltså fotbollsspelaren, har haft en Palestina-sjal på sig. Men efter Hamas attack i oktober mot Israel och kriget i Gaza så har ju Palestina-sjalen åter blivit väldigt politiskt laddad, får man säga. Cecilia Udén, som är Mellanöstern-korrespondent på Ekot, hon berättade i den här Dagens Eko-podden som gjorde ett avsnitt just om Palestina-sjalen apropå den här debatten. Hon sa så här.
Ja, det har framförallt återfört Palestinasjalen till Palestina. Nu är det inte längre ett modeplagg eller ett allmänt vänsterplagg, skulle jag säga. Utan idag är Palestinasjalen ett ställningstagande för palestinier mot Israel, mot dödandet i Gaza. Och sen blir sjalen också ett sätt att påminna om att konflikten inte började i och med Hamas brutala attack den 7 oktober, utan att konflikten går tillbaka till 1948, och man försöker liksom skapa en medvetenhet kring detta.
Om vi hoppar tillbaka till bråket i riksdagen då, hur vanligt är det att ledamöter i kammaren bryter mot ordningsregler på det här sättet?
Det är inte så vanligt faktiskt att riksdagsledamöter får en tillsägelse av tjänstgörande talman i en debatt. Det kan vara att man glömmer att rikta sitt anförande till talmannen, till exempel, som man ju ska göra. Nyligen så fick Centerpartiets Helena Wilhelmsson en tillsägelse för att hon bar en grön sjal med feministtecknet, alltså den här Venus-symbolen. Då tog hon av sig den sjalen direkt. Och alla
efter första tillsägningen.
Ja. Och alla accepterar, alla inblandade, att det sker misstag. Mm. Alla vet, är man till exempel ny som riksdagsledamot så är det ju lätt att glömma bort hur man talar. Mm. Då får man en tillsägelse och sen så gör man som man blir tillsagd ungefär. Det speciella här, det är ju att Lorena Delgado Varas har fortsatt att ha sin Palestina-sjal på sig trots då alla dessa tillsägelser.
Men var det här under en och samma sittning eller vad man ska säga?
Nej, det är flera gånger, flera dagar.
Ja,
precis.
Ah, okay.
Och hon är ju ganska aktiv i riksdagen och debatterar gärna, så att det har ju hänt då ett antal gånger den senaste tiden det här.
Svarar hon på när hon får en tillsägelse?
Hon svarar som vi hörde där i början, att hon ser det här som en solidaritetshandling. Mm.
Ja, men varför, alltså, varför hon fortsätter?
Det har hon inte svarat på. Jag har ju sökt henne och i en kommentar till Ekot så säger hon att som jag ser det så är det en sjal som representerar det palestinska folket men också andra folk. Det är bra med ordningsregler men det kommer alltid att finnas en gråzon. Att förbjuda en sjal är en sån zon. Den stora frågan, skriver hon, det är ju att det pågår ett folkmord mot det palestinska folket. Och jag hoppas att all energi kan riktas mot att stoppa det först och främst. Så säger hon. Så att det har inte låtit hittills som att hon tänker ta av sig sjalen när hon är i kammaren.
Här kanske vi måste inflika att det där att det är ett folkmord är ju inte fastslaget.
Precis så. Det skriver hon i sin kommentar. Och det som det här mycket handlar om, det är ju klädesplagg, för de här partinålarna som de har är ju förstås okej med alla åtta partier, men man accepterar också där så kallade politiska pins. Man kan ha en svensk-palestinsk flaggpins, det är accepterat. Man kan ha en Ukraina-pin, man kan ha transpin,
McDonalds-pin.
Det förutsätter jag att man kan ha.
Okej. Okay. Är det så att hon menar på att det inte är en politisk, något politiskt att ha på sig den, eller?
Hon menar att det finns en gråzon.
En gråzon?
Ja.
Ja, okej.
Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling, han säger att man självklart ska följa ordningsreglerna, men också han tycker att det finns gråzoner. Och han har ju fört samtal med Lorena Delgado Varas. Det är ju hans uppgift att göra det som gruppledare. Men han vill inte riktigt säga vad samtalen har handlat om och om det har lett fram till någonting. Det här är en ny situation, skulle jag säga, som har uppstått. Och många i riksdagen som man stöter på, de är bekymrade över detta och de är också ganska förvånade. Det sätter ju på något sätt talmännens auktoritet lite grann ur spel. Det är väl det en del känner.
Och kanske öppnar upp dörrar för andra.
Exakt. Den frågan kommer också upp att om det här är okej, då tar jag med mig det här.
Mm. För ingenting händer ju.
Nej, ingenting händer. För Så gruppledarna kommer att fortsätta diskutera den här frågan. Det tror jag nästan man kan säga. Och en sak som man då kan lyfta, det handlar ju om att göra om ordningsreglerna på något sätt. Man kan ju såklart inte skriva in att man inte får ha palestinasjalar, men någonting så att det blir väldigt tydligt att de omfattas av det här förbudet då som talmanspresidiet anser gäller. Men ett annat alternativ, det är just att ge talmannen mandat att agera. Det vill säga, om en ledamot inte lyder, inte gör som talmannen säger, så ska en åtgärd kunna vidtas. Och den vägen vill faktiskt Sverigedemokraterna gå. När jag intervjuade Linda Lindberg om det här, så hon är deras gruppledare, så sa hon så här.
Hon får kalla det precis vad hon vill, men om talmannen gör en bedömning att det här är ett politiskt attribut och att man ombeds att ta bort det, då tycker jag att man gör det. Jag tycker man får lämna kammaren om inte man kan lyssna till vad talmannen säger.
Vad tror du straffet kommer bli, Moa?
Alltså det är lämna kammaren då som är aktuellt.
Ja, just det, om man inte gör det då. Är det vakter då som kommer bryta in? Det finns väl vakter där?
Det finns gott om vakter, ja.
Ja, det finns gott om vakter där.
Är det vanligt att de behöver släpa på en riksdagsledamot?
Aldrig sett. Nej.
Men Moa, du är inte här för att spåna i eventuella straff om man inte lyssnar på talmannen.
Nej.
Eller jo, det också. Men framförallt så har du ju en spaning med dig.
Mm.
Och vad är det då?
Det har varit ännu en tuff vecka för mig som tillhör väljargruppen Kvinna i storstad.
Mm.
Som vanligt har inte ett enda politiskt förslag varit riktat mot mig, utan det är ju fortfarande landsbygden och i synnerhet männen som antas befolkaren som då ska vinnas över. Och det här är ju en gammal spaning att mycket i politiken handlar om den så kallade landsbygden. Men jag trodde faktiskt att det pikade under valrörelsen 2022. Då var det ju Hjärtlandet och de här landsbygdsturnéerna. Och sen så trodde jag att det gick över när eftervalsanalyserna ramlade in och Moderaterna exempelvis insåg att de hade tappat massa storstadsväljare och att partierna kanske kom på att det ändå bor fler människor i städer än i byar. Och dessutom att det visade sig vara ganska svårt för andra partier att utmana SD på landsbygden. Och jag pratade ju då om att politikerna ofta slängde in massa små ortsnamn i sina tal. Så här.
Jag har fått mitt mandat ifrån Malå, Degerfors, Sandviken och Eksjö.
Oavsett om du kör elbil i Malmberget eller i Maramö.
Lantbrukaren Stefan Gård utanför Säffle.
Och i Kiruna, Luleå, Oxelösund tillverkar man världens första fossilfria stål.
Jag var på en liten sån här Norrlandsturné nu tidigare i veckan. Jag var i Umeå, i Skellefteå, jag var i Piteå, jag var i Luleå.
Han vinner ju inte Jimmy Åkesson där.
Nej, det gör han inte.
Jag tycker han bara rabblar. De andra är liksom på så små. Vissa är liksom så orter som man inte ens hört om.
Ja.
Men han körde alla de städerna.
Ja, precis. Ja, det är faktiskt städer.
Ja.
Mm. Han stakar sig lite där också. Kommer inte riktigt ihåg.
Men han visste att slutade på Å.
Precis. Men det här har fortsatt igen då i det här valet. Och kanske har det slagits rekord. För vet ni var Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets toppkandidat, startade sin EU-valsturné?
Stockholm.
Nej, jag tänker någonstans i Göteborgstrakten kanske. Partille?
Nej.
Norrut?
Mm. Men det är helt omöjligt att veta. Alltså ingen vet.
Har man hört det förut?
Nej, absolut inte. Så här lät det när han presenterades.
Hej och hjärtligt välkomna till Renkärn, där Vänsterpartiet har sin nationella valupptakt inför EU-parlamentsvalet i juni. Med oss har vi vårt första namn, Jonas Sjöstedt. Vi är alltså i byn Renkärn. Och var ligger då Renkärn? Jag ligger precis mitt mellan Norrbränna och Lövberg.
Mellan där, ja. Precis. Ja, men då vet jag vart det är. Då vet jag vart de menar ändå.
Ja.
Hur långt är det till Umeå? Är inte han från Umeå?
Jo, absolut.
Jag har ingen aning. Jag tror att det ligger i Malå kommun. Men vet ni vad? Det säger mig inte heller något.
Alltså tyvärr. Google har svårt att... Google har ingenting på Renkärn.
Han har hittat den minsta orten i Sverige.
Jag vet inte, det var bökigt för jag ville ha invånarantalet.
Mm.
Men det kanske du har. Men bara hur många är
71.
Det är ändå sant? 71 stycken som man står där och försöker. Sen är kanske inte alla där.
Men jag tror att många kommer. Ja. Om Jonas Sjöstedt kommer till ens by så tror jag att man masar sig dit. Ha, även om man inte ska rösta på Vänsterpartiet.
Nej, okay. Men ja, tror, det du att, tror du att halva byn är där?
Ja, ja, ja. Mer,
du tror att halva
mer.
Mer än halva byn. 80% av byn.
Ja, det tror jag.
Så typ så här 60 pers kanske.
Så ofta kan de inte få besök av liksom kändispolitiker.
Nej, just det, just det. Nu blev jag intresserad av att åka till Renskärn.
Ja, vi kanske ska ha livepoddar.
Mm.
men det är ju också jobbigt att åka runt i de här små orterna. Och nu har det visat sig att landsbygdsvurmen har gått in i en slags andra andning, kan man säga. Ni känner till begreppet whitewashing. Alltså när politiska partier eller företag försöker framställa sig själva i mer positiv dagar. Det kan vara genom att täcka över negativa aspekter kring exempelvis sin historia eller det egna ansvaret för misstag eller något. Och senare kommer också begreppet pinkwashing om aktörer som vill framställa sig själva som mer hbtq-vänliga än vad de faktiskt är. Och det partierna har börjat ägna sig åt nu är landsbygdswashing, skulle jag vilja kalla det. Där de vill framställa sig själva som mer lantliga än vad de faktiskt är. För att det är ju krävande då att åka runt i alla de här små orterna. Tågen går ju bevisligen inte. Vissa partier har också policy som förbjuder dem från att flyga kortare sträckor. Och framförallt så finns det ju inte jättemånga väljare i en by. Det är därför de är byar. Och då får man istället fejka sin lantlighet. Det är som när Alice Teodorescu iklädd funktionskläder åkte till den där skogsägaren men ertappades med att fråga hur många träd 1000 hektar är. Eller när Ebba Busch hade jaktkläder i Agenda. Och nu senast då när Centerpartiet presenterade sina valaffischer inför EU-valet så stod Muharrem Demirok och toppkandidaten Emma Wiesner framför en traktor och ett släp lastat med hö. Muharrem Demirok la upp en Instagram-story där han sa så här:
nu ska det åkas höskrinda tillsammans med Sven Thornberg som ska ratta den där fina traktorn som står bakom oss. Centerpartiet, vi håller gränsen för freden, friheten och klimatet.
Wow, stark Emil i Lönneberga-vib.
Problemet var ju bara att pressträffen inte hölls i en naturlig miljö för en traktor, utan de stod på Gärdet i Stockholm. Ett stenkast härifrån.
Just det.
Inte ute på en åker som man först kunde tro när man såg de här bilderna. Och det är landsbygdswashing.
Det hade nästan varit mer kosher att köra green screen.
Ja.
Än att stå på Gärdet.
Ja, verkligen. Jag kan bara tänka på hur långt den där traktorn måste ha åkt. Den är så långt bort från sitt naturliga habitat.
Mm. Och det där ledde ju faktiskt till en Twitter-debatt, eller X-debatt. Därför då skrev Mattias Karlsson, han kritiserade ju det här tilltaget. Och så skrev han att kalla till presskonferens framför en traktor och en höbal på Gärdet, skrev han. Mm. Då svarade Muharrem Demirok: halmbal, Mattias. Det är en halmbal.
Ja, där fick han.
Där fick han.
Ja. Även Mattias Karlsson har ju ägnat sig lite åt landsbygdswashing, skulle jag vilja påstå. Han har varit väldigt mycket i New York på något slags FN-ärende. Mm-hmm. Så även hans Instagram är förbytt mot typ New Yorks skyline. Och sen kommer det ibland lite gamla bilder.
Men bottnar inte han så pass mycket i landsbygd så att det är okej för honom att göra de här grejerna? För att han ändå, han har väl någon så här förening som lär ut och göra så gärdsgårdar och sånt.
Alltså, ja, kanske landsbygd från 1600-talet då. Så ser ju inte landsbygden ut idag. Att man binder gärdsgård och hoppar säck och har... Såg att han på Valborg hade lagt upp bilder på valborrar. Man har mask på sig vid elden. Det är ju en tradition som är helt och hållet utdöd, skulle jag vilja påstå. Förutom då på Mattias Karlssons Instagram. Tillbaka till Centerpartiet då. Även deras affischer i sig. Alltså eftersom de har en så okänd toppkandidat så har de istället valt att ha en ko och en gris på valaffischerna. Och en bild på ett uppryckt träd som står i en hög med jord. Alltså det är inte ens en bild på skog, utan det är som att de har ringt någon och bett den dra upp en liten gran så att de kan fota den i en studio.
Oj! Kreativt.
Mm. Landsbygdswashing kallar jag det. Jag ser i alla fall fram emot när min väljargrupp då, kvinna i storstad, blir relevant igen i politiken.
Nu är det ju någonting som ska ske som aldrig tidigare har skett.
Lyssnarfrågan ska ske i dramatiserad form. Det är Therese i Uppsala som skriver: hej, här kommer en fråga till er roliga och lärorika podd. Läses med fördel av samtliga fyra för bästa dramatiska effekt. Och sen har hon alltså skrivit ihop ett manus till oss.
Mm.
Så nu ska vi agera oss själva utifrån Therese manus.
Just det. Vi alla har fått repliker här, så att vi kör då bara. Det är jag som börjar.
Det här gör vi orepat då, eller?
Mm. Motvilligt.
Vi kan kalla det här för vår kollationering.
Ja, precis. Är ni redo? Hur känner ni inför det här?
Redo. Jag har spelat innan Jesus.
Då har du spelat
come on bara.
Det största av största
det var
roller.
Det var min paradroll.
Jaha.
Det var under min konfirmation.
Var du han i krubban?
Nej. Jag sa så här. Oh, jag hade ju min replik väldigt länge klar för mig. Det var mina barfota har jag vandrat över galaxer och nebulosor för att komma till just er, mina kära små barn. Sen åkte vi på turné på Finlandsbåten.
För de hade
vi skulle åka till. Ja, det här är bra. Det här kan vi exportera.
Ja. Det här ska ut på internationellt vatten.
Ja. Och då åkte vi på turné till Kramfors, vänort, Halliko.
Fet turné.
Ja.
Det låter som att det är Jonas Sjöstedts EU-valsturné. Ja.
Precis. Uppträdde vi på Finlandsbåten.
Ja.
Det kanske blev mindre lyckat.
Ja, så för att
för där satt ju kanske de i baren som inte hade kommit dit för att lyssna på vår konfirmationspjäs.
Nej, just det.
Utan
just
de ville dricka drinkar och kanske dansa
jag
disco.
Jag tror det.
Ja.
Eller fria till sin fastmö.
Ja, just det.
Åkesson.
Ja, det också.
Förstod du att du satt bredvid en sån välrenommerad skådis?
Nej, det är helt ny information. Men du var ju väldigt bra.
Jag tycker det själv, ja.
Eller hur?
Ja. Absolut.
Har du stått i något sånt sammanhang?
Ja, för inte så länge sedan så gjorde jag en provfilmning och jag vill inte prata mer om det. Vi går vidare.
Fick du rollen?
Nej. Så här, jag fick ett mail med frågan.
Ja.
Det var när jag var i Sala, skrattade högt och sa, det här kommer jag aldrig göra. Då överhörde min mamma det och så sa hon, nej bra, för det hade du verkligen inte varit bra på. Jag har ju sett dig på tv, det är inte riktigt din grej att vara med där. Och då kände jag så här, okej, nu behöver jag göra den här provfilmningen trots att varje cell i min kropp skriker att jag inte ska göra det. Gjorde jag det? Gick det bra? Nej, såklart inte gjorde. Och nu lever jag med skammen. Jag vill inte prata mer om det.
Så. Men det här betyder att det finns ett produktionsbolag som har rörligt material.
Jag har hänvisat till GDPR och bett om att ta bort det.
Det finns ett råmaterial.
Mm.
Okej, men då har
men
också...
jag kan säga så här, jag gjorde ingen provfilmning för min roll som Jesus.
Nej
jag sa helt enkelt så här, om jag inte får spela Jesus, då är jag inte med.
Nej. Okej, att vi satt med sådana skådespelartalanger.
Men då undrar jag nervöst, är ni okej med era roller och repliker i det här lilla minidramat?
Ja.
Mm.
För det står ju också instruktioner, David, att du ska vara grabbig, här kommer jag attityd.
Just det, precis.
Och jag ska ha extra dryga Stockholms-in. Moa, du ska vara extra avmätt, släpig ung röst.
Mm.
Lova, du har inte fått några instruktioner.
Jo.
Skratta sitt klassiska Lova Olsson-skratt.
Just det. På inandning. Mm. Det är allt jag ska göra här.
Ja. Mm.
Men det är nästan det svåraste.
Ja, jag vet.
Men du är ju också skådespelare i gänget.
Ja.
Får vi höra ett sånt?
Ja, nej, jag kan inte på beställning.
Du gjorde det lite.
Så att jag har en jättesvår roll.
Ja, men då kan inte på beställning. Det är ju det som är skådespeleri.
Jag vet.
Ja. Så du upplevde inte att när du spelade Jesus så var det på beställning?
Nej, det var inget skratt. Ja, då var jag Jesus. Som Jesus, ja.
Jag förstår.
Method acting.
Ja, precis. Då börjar jag då.
Ja.
Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig, David Druid, och den fantastiska Catherine Zimmerman.
Ja, eller jag heter ju Zimmerman, som jag visserligen bara berättat exakt varje gång vi spelar in. Zimmerman, inte Zimmerman. Men det kan ju vara svårt med språk, David. Eller vad säger du, Lova?
Ja, precis. Det kan det vara.
Wow. Jag måste typ avbryta sketchen för att det var så bra från Lovas sida.
Det var otroligt.
Tack. Jag kan ta regi otroligt också, som ni märker.
Alltså, ja, uppenbarligen. Ska vi börja om, eller?
Nej,
vi fortsätter från där. Då är det du, Catherine.
Ja. När det är lite roasty stämning här inne ska vi väl bjuda in dig, Moa, som typ lever för konflikt.
Mm. Jag lever för folk som är osams. Lyssna på ordet bara. Osams. Det är ljuvligt. Jag är inte lika bra.
Ja, nej, men, jo, absolut. Jo, det var jättebra. Ja. Du kanske skulle hålla i osams lite mer eftersom det är utskrivet osams.
Min röst håller inte för det.
Nej, det gör inte det.
Nej, jag kan inte ta långa tonen.
Då är vi nöjda.
Jag
då
är
har
dålig
vi det.
På att ta regi. Jag gillar inte alls det.
Helt motsatsen till Lova.
Men det måste ju också finnas konstnärligt utrymme för att tolka
absolut.
Lite som man vill.
Ja. Och då svarar jag. Men ska vi köra någon lyssnarfråga här eller ska ni bara vara taskiga mot mig?
Men då tycker jag att du ska få läsa frågan, David, som är så duktig på att läsa innantill och aldrig stakar eller sluddrar.
Jaha, okej. Okay. Frågan är då så här. Har varje parti olika regler för vad som ska leda till uteslutning ur partiet? Eller finns det någon slags regelbok för godkänt beteende för samtliga politiska aktiva oavsett partitillhörighet? Alltså, jag har ingen aning. Lova?
Det kan jag svara på. Och då gör jag det nu.
Ja.
Ja.
I rollen som Jesus.
Ja,
precis.
Ja, skulle jag kunna göra.
Ja. Ja, för nu är det slut på manus.
Nu är det slut på manus, ja. Nu är det helt borta.
Men vilket manus, va?
Det måste vi applådera för, Therese.
And the lead act, Lova Olsson.
Men jag hade ju minst att säga. Jag hade ju bara ett enda skratt.
Det behövs inte. Det handlar inte om hur mycket man säger, det utan det handlar om leveransen. Ja.
Jag vill gärna vara med mest när jag är med. I teater.
Jo, det förstod du när du sa jag spelar bara Jesus, annars är inte jag med.
Nej. I tisdags så uteslöts ju en lokalpolitiker i Blekinge från Sverigedemokraterna efter att personen misstänktes ha våldtagit en kvinna. Och det var partikanalen Riks som var först med att rapportera om det här. En uteslutning av en medlem som till exempel genom sitt uppträdande skadar partiets anseende verkställs av partistyrelsen. Och det kan också ske med omedelbar verkan som i det här fallet enligt Sverigedemokraternas stadgar. Senare kom ju beskedet att förundersökningen mot den här mannen var nedlagd och han är inte längre misstänkt för brott, rapporterade Expressen. Så det är sakläget i den frågan. Det händer ju då att partierna utesluter medlemmar av olika anledningar. Och processen ser i grova drag likadan ut i alla partier. För det första så kan uteslutningar bli aktuellt om en medlem bryter mot egna partiets stadgar, uppträder osolidariskt mot partiet. Det här är några formuleringar som finns i de stadgarna. Om de tillhör ett konkurrerande parti eller på annat sätt allvarligt skadar partiet. För det andra så är det vanliga att det är partistyrelsen som fattar beslut i uteslutningsärenden. I till exempel Kristdemokraterna och Socialdemokraterna så kan det verkställande utskottet suspendera, alltså tillfälligt stänga av en medlem så länge under tiden man bereder ärendet. Och i Liberalerna så kan en medlem få en skriftlig varning om man tycker det då är för tufft med att utesluta en medlem. För det tredje så ger man ju då den medlem som hotas av uteslutning en chans att yttra sig. Och den personens styrelse och distriktet får också ofta ge sin syn på saken. Och för det fjärde så kan en person som har blivit utesluten ibland ansöka om återinträde. Och då gör man det hos partistyrelsen direkt för att de ska kolla igenom om det här möjligtvis kan den personen kan få komma tillbaka. Så att det ser inte exakt likadant ut i stadgarna, men typ på samma sätt går det till.
Det enda jag kan sitta och tänka på är, tänkte du på något kul för att få till skrattet?
Jag var ganska
nervös innan för hur det här skulle gå till.
Men om vi säger så här, Catherine, kan du köra din line igen som du kör innan Lovas perfekta leverans och replik? Så får vi se hur Lova gör en andra tagning.
Jag heter ju Zimmermann, som jag visserligen bara har berättat exakt varje gång vi spelar in. Zimmermann, alltså inte man. Men det kan ju vara svårt med språk, David. Eller vad säger du, Lova?
Ja, precis. Alltså, det kan det vara. Men det här är ju inte...
Igen! Alltså, Lova! Jag har aldrig varit med om maken. Vi tackar denna, inte bara lyssnarfråga, frågare, utan också en fantastisk manusförfattare, Therese i Uppsala.
Och druidzimmerman@sr.se är ju mejladressen för den som har fått feeling nu.
Just det, och skicka in.
Ja.
Frågor.
Men snälla, inte det här greppet igen.
Ja, om det inte bara är en monolog av Lova.
Precis.
Ja. Ja, ska vi tacka också Lova och Moa för den här veckan.
Tack.
Jag är liksom så tagen. Ja. Jag har svårt att liksom göra någonting annat än att bara sitta och betrakta dig,
ja,
Lova.
Ja. Ja.
Katrin, har pillren börjat verka?
Nej, känner men du dig snoret bättre? Är på väg. Alltså, jag bara kan inte förmå mig att dra upp papper och torka näsan. Jag vet inte ens om man gör det i offentliga sammanhang utan att se äcklig ut.
Nej, blev du inte intresserad av snusnäsduken?
Det spelar ingen roll vad det är för material.
Nej, i vilket fall. Det här programmet det spelades in den 3 maj.
Och producent var Shukran Kavak.
Året var 2024. Jag heter David Druid.
Och jag heter Katrin Zimmerman.